Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans, god måndag på er och välkomna till nyhetsveckan 44. Eller hur, Maria?
Eller hur? Du har bättre koll på avsnittsnumren än vad jag har.
Mm. Ja, precis. Idag ska vi prata om farliga vita män. Ni kan se, tror jag, eller höra att det är lite situationstecken runt detta, men det är ju så det framställs. Vi ska också prata om en demokratiseger som har ägt rum här på förmiddagen i Helsingborg. Och så ska vi naturligtvis prata om krismötet om Megxit. Det är krismöte på Sandringham, ett av drottning Elisabeths slott, där prins Harry och prins William och prins Charles och drottningen själv ska bestämma vad som ska hända med denna Megxit-skandal.
Mm. Det har ju framkommit en massa uppgifter, huruvida de är sanna eller inte, det går ju inte att säga med säkerhet, men intressanta uppgifter, och åtminstone en sak är sann och är hemskt pinsam, och den ska vi spela upp för er i ett litet klipp senare, så häng med och ha skämskudden i beredskap.
Ja, precis. Men först av allt ska vi prata om folkomröstningen i Helsingborg. Jag ska berätta lite kort vad detta handlar om. Det är så att vi har ett kommunalt energibolag här som heter Öresundskraft, och det går alldeles utmärkt. Det genererar vinst till kommunen, och för ett år sedan ungefär så började politikerna, det är borgerligt styre här, och då började politikerna prata om att de ville nog sälja Öresundskraft. Och det var ju då tjänstemännen som hade tagit fram underlag till detta, och de skulle få 12,7 miljarder tror jag det var, av AMF-pension.
Ja.
Det är ju märkligt, det är ju de här pensionsfonderna som har alla pengar, men de delar med sig inte ut någonting i pensioner. Men de ville köpa Öresundskraft, och då menade då den borgerliga ledningen att det var en väldigt bra deal. Därför att då skulle man få så mycket pengar som man kunde sätta dem i en fond, och denna fond skulle då sen generera så mycket avkastning som man då skulle kunna lägga in i kultur och social och sektorn och allt möjligt. Men så i mars i fjol så var det en man som heter Bert Alfsson som började att samla in namnunderskrifter för en lokal folkomröstning, och det krävs ju 10%, och det blev ett sånt folkligt stöd för detta så det gick i ett nafs att få in de här namnunderskrifterna, och då måste ju faktiskt kommunen utlysa en folkomröstning, men de behöver ju inte bry sig om resultatet för de är ju bara rådgivande. Så de borgerliga sa nej, vi vill inte ha den här folkomröstningen, och de sa dessutom att de uppmanade sina egna väljare, alltså de som stöttade förslaget, att röstskolka. Hur kan politiker uppmana folk att strunta i en demokratisk process?
På vilket sätt skulle det skulle då underminera trovärdigheten på något sätt? Eller?
Ja, ja, de räknade med att det skulle bli så lågt valdeltagande att de då kunde säga ja, nu var ju visserligen, alltså vann då nej, men det var ju så lågt valdeltagande. Och Sverigedemokraterna som också ville sälja, de sa så här, vi kommer att rösta ja, men om inte minst 51% deltar.
Mm. Och hur många deltog?
50,06.
Ah, så förargligt.
Men vad blev resultatet? 96,4% röstade nej.
Herregud.
Det här är ju, alltså det har aldrig hänt. i Sveriges historia att man har haft en folkomröstning där 96% har röstat nej och 50% är ett väldigt högt valdeltagande när det är kommunala folkomröstningar som inte ligger på valdagen, ordinarie valdagen så att säga. Då brukar de få max 40%. Så helsingborgarna har verkligen, kan man säga, gått man ur huset och visat att vi vill banne mig inte att ni säljer vårt kommunala energibolag. Och varför vill man inte det då? Ja, men därför att för det första är det ju så att när allting blir privatiserat, då har ju globalisterna fått som de vill. Och dessutom så har man då kollat, det har ju faktiskt lokaltidningen här, Helsingborgs Dagblad, gjort ett bra jobb. De har kollat med kommuner som har sålt sina energibolag. Hur gick det? Jo, det blev nämligen högre taxor överallt.
Och ja, och det, på här, men också, är det inte så också att man har tänkt att helsingborgarna har tänkt att det här är på något sätt en mer beständig tillgång? Men om du har en fond så då är du beroende av att liksom, utvecklingen är gynnsam. Och det kan man ju aldrig veta till 100% ju, att den kommer att vara.
Nej.
Medan det här är liksom en tillgång av någonting faktiskt som inte, som har ett faktiskt värde, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår precis vad du menar. Och jag tror att många just resonerade så. Jag fick ett sms från en väninna i Spanien igår där hon skrev så här: oh, jag sitter här och pratar med en helsingborgare och han har röstat nej, alltså förtidsröstat då. Men det som bekymrar honom det är att då är på samma sida som vänstern. För sossarna och Vänsterpartiet och även Miljöpartiet sa ju nej till detta. Och då sa jag så, aja, det bryr inte jag mig ett dugg om. Jag är bara intresserad av att rösta rätt så att säga.
Och vi fick ju klart för oss nu här på förmiddagen att du och Sören Juvas, före detta ordförande i RFSL, har samma uppfattning om detta. Och han var nog mer chockad än vad du var. Och du skrev att ja, nej, men det är ingenting som stör mig eller som jag tycker är konstigt. Det är väl klart att man kan ha samma uppfattning i vissa enskilda frågor. Det är väl inte konstigt. Och då ska man ju naturligtvis samarbeta i de lägena. Alltså.
Och då var ju frågan då igår kväll och här på morgonen. Vad skulle nu hända? Skulle politikerna ha mage att köra över folkomröstningsresultatet som inte kan bli tydligare?
Trots det är bara att de då själva som har röstat ja, typ de 3%. Det är de politikerna, lokalpolitikerna.
Ja, det är deras sörjande. Ja, men du säger, de flesta borgerliga distrikt har röstat liksom typ 97-98% nej.
Oj då. Så deras egna väljare vill inte detta heller alls.
Nej.
Det är alltså M, K, D och L, va, som vi pratar om som styr Helsingborg.
Och här hade de då stödet av Sverigedemokraterna som ju hade sagt att minst 51% måste rösta. Men här på förmiddagen vid 11-snåret så kom beskedet från M, K, D och L att försäljningen stoppas. De kommer inte att lägga fram det för kommunfullmäktige. Vi vann!
Halleluja! Ja, vad härligt, Ingrid. Du var väldigt taggad igår när du skulle gå och rösta. Men jag menar, du måste ha känt av att opinionen var låg ungefär i den här dimensionen, eller?
Ja, visst, jag var ganska säker på, eller jag var säker på att nej-sidan skulle vinna. Men aldrig kunde jag drömma om att det skulle bli 96,4%.
Nej. Grattis Helsingborg, det tror jag var smart röstat av er.
Det tror jag också. Och på tal om Helsingborg så var jag ju på ett informationsmöte med Framåt Sverige igår med Johan Nilsson. Och jag ska inte säga så mycket om detta, jag kommer att göra någonting mer av det sen. Men jag vill bara säga det att det var ett 20-tal personer och det var en väldigt positiv stämning. Och jag tänker att nu när helsingborgarna har visat att de är på hugget liksom och faktiskt vill ha demokrati och vill förändra saker, så tror jag att det här är en rörelse som kan dra till sig många människor. Det var ett positivt möte så tillvida att vi inte bara satt och pratade om hur eländigt allting är, utan vad kan vi göra för att förändra det? Jag var egentligen där som journalist, men jag blev så engagerad så jag gav också en massa förslag på vad jag skulle göra.
Ja, och det är ju det vi hoppas att Joe och Jeff Ahl kommer att komma med lite svar på i debatten som vi arrangerar. Vi, Ingrid, du och jag, inte bara du.
Inte bara jag, nej. Du sitter och hukar dig i Trelleborg hela tiden, så folk inte riktigt vet vem
du
är.
Men jag ska, Jag ska ställa mig ordentligt och posera nu så att Expo kan fotografera mig ordentligt denna gången. Jag ska gå fram till Våg så han får ordentliga bilder så att det kan bli slut på det här hemlighetsmakeriet som ju inte finns.
Ja.
Den 26 januari, kom till Stockholm då och lyssna på den debatten. För då ska vi prata om, då tror jag Ingrid tänker fråga Joe och Jeff om just det här, vad vill ni göra?
Ja. Och det som jag faktiskt berömde dem för, det var att jag sa att jag tycker ni är bättre på en sak än vad Alternativ för Sveriges rörelse är. Nämligen att engagera folk lokalt.
Mm.
För att vet, AFS kan man ju ändå säga är lite av ett elitparti. De vill inte ha kommunföreningar och sådär. Och jag vet varför. Det är för att Gustav och de var med i Sverigedemokraterna när de växte och det kom in en massa stollar och man fick utesluta. Men om någonting ska hända så krävs det krävs att vanligt folk engagerar sig och känner att de gör någonting och är med. Och som vi skrev på Dispatch flera gånger just när vi skrev om det här med vad heter Tommy Robinsons rörelse?
British Defence League.
Nej, English Defence League. Ja, just det. Ja. Att det har aldrig hänt omvälvande förändringar om inte de kommer från arbetarklassen.
Nej, så sant. Där kan vi nog vara överens med Mattias Våg om den saken, misstänker jag.
Ja.
Medborgerlig samling kräver folkräkning, apropå det vi pratade om i fredags. Det här att med svängdörrar.
Ja, precis. Och att vi har en så himla massa människor här som inte vet vilka de är. Och då så skriver deras partiledare Ilan Sade att vi kan inte ha hundratusentals okända människor som bor i vårt land och samtidigt tillåta fusk med medborgarnas pengar. Och han menar då att man får liksom börja om från början och så måste människor styrka sin identitet. Och du och jag sa att man måste visa ID. Men vi menade ju, alltså, det gick för snabbt där tror jag, för att det räcker ju naturligtvis inte. Utan det här, framförallt för de människor som inte är födda här, måste lämna DNA och såna här biodata. Fingeravtryck och DNA. Så att vi kan få bort dem med 7, 8, 10 identiteter.
Det går ju naturligtvis att göra. Självklart gör det. Alltså det är antagligen dyrt och det kanske tar tid. Tänk på det här projektet att vaccinera i princip hela svenska befolkningen mot svininfluensan, om du kommer ihåg det. Om du gör. Det var visserligen, om man inte hade, alltså gick till en privat klinik eller så och gjorde det, så var det väldigt långa köer. Jag kommer ihåg att jag stod och köade jättelänge för att komma in och ta min spruta. Men folk gjorde ju det. Jag vill inte påstå att kanske 90% av befolkningen tog den här förbaskade sprutan, eller?
Ja, jag är väldigt glad att jag inte tog den. Ni vet ju vad som hände, att folk fick narkolepsi och sådär. Men i alla fall, nej men det är klart att det går och det är det vi måste göra. Och jag önskar att Sverigedemokraterna som ju sitter i riksdagen, att de kunde lägga fram ett sånt här förslag och driva det och försöka få med sig Moderaterna och KD. Och jag önskar också, vilket jag har tänkt mycket på den senaste tiden, att lägga fram motioner om att riva upp mångkultursbeslutet från 1975. Det skulle väl vara den enklaste sak i världen att säga att det här blev helt fel. Sverige ska givetvis vara ett svenskt land. Varför motionerar de inte om det? Alltså det är precis som att, ja nu är det som det är. Ja nu är alla de här människorna här, kan vi inte göra något än? Nu får vi bara satsa på integration. Sluta med sån defaitistisk politik.
Ja, nej, men det är lite boom-defaitism där ju. Som Sverigedemokraterna i vissa avseenden har fastnat lite i. Tyvärr, och där är ju AFS mer pigga, men de har ju konkreta förslag, men det är klart att så behöver de liksom fler folk som röstar på dem, de behöver komma in i riksdagen och så vidare innan de faktiskt kan göra någonting, men att liksom tro, att börja med att tro att det skulle låta sig göras är ju, det är ju en början. Jaha, vad har vi mer idag då, Ingrid?
Ja, nu ska vi prata lite till om Swish-journalister och det ska vi framförallt göra därför att Henrik Jönsson i sin lördagsvideo förklarade detta så fantastiskt bra, så det vill vi inte undanhålla för er.
Nej, här kommer Henrik Jönsson i ett litet klipp om Swish horor.
Utöver kritiken mot algoritmerna, de påstådda filterbubblorna och de falska nyheterna mobiliseras även kritik mot enskilda individer som representerar de nya medierna. Att Sverige Radio-journalisten Ola Jävert kallar journalister och innehållsproducenter som finansierar sin produktion genom frivilliga donationer för horor är ingen isolerad företeelse. Även Radio P3s humorprogram Tankesmedjan har återkommande häcklat och bespottat den så kallade swish-journalistiken. Uttryckssätten dryper av klassförakt. Innehållet beskrivs som skit.
Dit man kan swisha pengar då för att finansiera både skiten de producerar och eventuella missbruk de måste underhålla.
Mm.
Publiken som halvnazister på landet.
Halvnazister på landet.
Exakt.
Mm.
Och innehållsproducenten själv som en hora.
Jag kallar dem ju swish-hora.
Värd att pissa på.
Aron Flam, Joakim Lamott, Katarina Janouch, Ann Heberlein. Har ni några fler ni vill passa på att pissa på?
När den kontroversiella vloggarjournalisten Joakim Lamott nyligen attackerades och blev bestulen på sin kamerautrustning reagerar stora delar av det journalistiska etablissemanget med att angripa honom. Ledarskribenten Saba Perlenberg anklagade Lamott för att inte vara någon riktig journalist. SvD-reporten Negra Efendic och journalisten Alexandra Pascalido hånade honom raljerande på Twitter. Den politiska redaktören Lilian Sjölund spred ett inlägg i vilket Lamott beskrevs som en tönt. Oavsett vad man tycker om Joakim Lamotts journalistiska gärning är denna reaktion djupt osmaklig. En rimligare och mer värdig hållning hade varit att rakryggat stå upp för alla journalisters säkerhet och ta debatten om sakinnehållet i ett lämpligare sammanhang. Man bör även minnas att detta är samma journalistiska kotteri som praktiskt taget fick nervsammanbrott när några ungdomar spred en mimbild med texten Hanif Bali och DN at war. Den journalistiska självinsikten är påfallande låg och förtroendeförlusten är fullt begriplig. Branschen är i kris och allt fler slåss om allt färre resurser. Hatet mot Joakim Lamott måste förstås i sin större kontext. Han förkroppsligar, i kraft av sin popularitet, det fenomen som står i begrepp att kullkasta den etablerade journalistikens hela födkrok. De etablerade journalisterna tenderar främst att attackera de nya mediernas finansieringsform. Man antar att innehållsproducenten kommer att korrumperas till att anpassa sitt budskap för att maximera donationerna och extremistisk populism förmodas vara det bäst säljande budskapet.
I don't think that's how it works.
Detta vittnar först och främst om entreprenöriell okunskap. Föreställningen att alarmistiska budskap premieras av algoritmer och publik saknar förankring i verkligheten. Att kunna producera material som står sig i konkurrens med hela det globala utbudet på internet krävs mycket stor yrkesskicklighet och ett gediget förtroendebyggande. Det tyder även på att en ovilja att inse att alla finansieringsformer kan korrumpera. Oavsett om pengarna kommer från annonsörer eller från staten så innebär relationen till kapitalet alltid en viss risk att budskapet anpassas och påverkas. Detta är ett mänskligt problem som transcenderar finansieringsmodellen. Att den anrika brittiska vänstertidningen The Guardian nyligen själv har introducerat en modell för frivilliga donationer sätter dessutom hela debatten i ett löjets skimmer. Såvida inte den samlade svenska journalistkåren plötsligt ämnar avfärda även The Guardian som en demokratifarlig, horpopulistisk smörjepublikation. Att en grupp journalister som huvudsakligen finansieras genom olika typer av skatter ens har mage att underkänna medier som finansieras frivilligt av folket är faktiskt helt frapperande ohederligt och enögt. Att public service sedan tvingas be om offentlig ursäkt under förevändningen att dess journalist helt missförstått innebörden av begreppet hora gör naturligtvis inte heller några under för deras redan svårt sargade trovärdighet. Betyder hora det? Dra på trissor! Här lär man sig min själ någonting nytt varenda dag. Det här visar ju snarare på just den bräckliga relation som precis alla människor kan ha till sanningen då och då. Oavsett finansieringsform.
Dra på trissor, är det det hora betyder?
Alltså roligt för dra på trissor, det hör man aldrig. Marilyn, så ska man ett 40-talsuttryck till så filmer. Men det är det, alltså han är så spot on här. Alltså vad han säger för att liksom koka ner det, det är att det är klart att man, att det alltid är så att den som får betalt för någonting kan komma att påverkas. Mm. Men det spelar ju ingen roll om pengarna kommer från staten eller från annonsörer eller från de globalistiska ägarna eller från publiken. Det är så idiotiskt.
Nej, precis. Och också den här poängen som han har tycker jag är bra. Att om man bara hade velat tjäna pengar, du har ju blivit anklagad för detta ibland av vissa av dina meningsmotståndare som tycker att Ingrid, hon går dit där hon får betalt ungefär. Vilket liksom, det kunde inte vara längre från sanningen, och detsamma gäller mig själv. Hade vi bara varit ute efter att tjäna pengar så kan jag lova att det hade funnits enklare sätt än det vi gör nu. Alltså det är nog det svåraste sättet att tjäna pengar som finns. Ja. Och det är ju Henrik också inne på, att just det här, alltså kontroversiella budskap och så vidare som du och jag, Janusz, Lamotte och vilka det nu är som vi har, Johan Westerholm, det oaptitliga budskap, det är inget bra sätt att liksom bli rik på, och det är inte därför vi gör det.
Nej, verkligen inte. Och jag menar, nu börjar det ju att gå bättre därför att nu har tiden hunnit ifatt oss. Mm. Du vet, jag brukar ju citera den, jag tror det är någon polack vars namn jag alltid glömmer för det är så krångligt, tror jag. Men det här citatet lyder så här: den som skyndar före sin tid tvingas ofta invänta den på obekväma tillflyktsorter.
Mm. Precis, och där...
Och det har ju vi fått göra under väldigt många år, kämpat i motvind, blivit kallade nazister och rasister och fascister och islamofober och gud vet allt vad det är. Alltså, det är bara kannibal som saknas. Mm. Ja. Så jag menar, nej, jag hade kunnat jobba kvar på Aftonbladet och tjäna multum.
Mm. Ja visst, ja, absolut. Alltså, jag hade väl fortsätta kunna hoppa in som springvikarie på TT. Det tror jag, alltså de... var, så vitt jag vet, väldigt nöjda med mitt jobb, och jag menar, jag jobbade där ändå i 2 år i princip nästan uteslutande, så...
Jo, du hade ju antagligen kommit i fråga för en fast tjänst som inte hade varit för att du redan hade involverat dig med Dispatch International.
Ja, det var ju det. Och sen så var det ju det att jag blev gravida också mitt i alltihop. Ja. Men alltså alldeles bortsett från det. Men du var ju i det läget då 2011-12 där någon gång. Det var ju då både du och jag började känna att vi inte mådde bra i den miljön. Att det var någonting som skavde väldigt mycket, och att det fanns saker att berätta som man inte kunde prata om under det MSM-paraplyet. Så att jag ångrar ingenting, men någon lätt resa har det ju verkligen inte varit. Och bara påstå att vi gör saker för att folk vill höra det. Nej, jag tror inte ens våra lyssnare vill höra egentligen allting. Alltså de som gillar oss mår säkert också dåligt av vissa saker vi säger, men de är tillräckligt smarta för att veta att man måste kanske uthärda vissa sanningar för att orientera sig i verkligheten och kunna ta ställning till problem och så vidare. Men det är ju verkligen ett löjets skimmer över hela den här argumentationen som de kommer med. Och precis som Henrik också säger, det blev ett ganska långt klipp, för jag tycker att det han säger är så himla bra. Och han är den som har beskrivit fenomenet bäst hittills, tycker jag. Så nej, han är ju lite babblig, men ja. Nej, men att de förstår verkligen inte, de förstår inte någonting av grejen. Det är ju det som är det grundläggande problemet. De fattar inte liksom vad det är i det här med, de är fortfarande kvar i 80-talet eller var de är någonstans, 90-talet.
Ja, jag skulle tro att en del av dem förstår det mycket väl, men är så förbannade över att de har mist sin position där det var de som satte agendan hela tiden, och därför är de rasande på oss. Och kanske till och med själva har dåligt samvete för att de sitter på sina fasta jobb med feta löner och ljuger. Så att det, och då, alltså istället för att ta in det och ta konsekvenserna av det och att själv dra igång någonting eget, så liksom riktar de det hat de känner mot sig själva, riktar de mot oss istället. Sen måste man också säga det att det är ju tekniken som har gjort det möjligt för oss. Det här med att det är så lätt att liksom sända med bild, med rörlig bild, och att man kan göra en hemsida enkelt. Och det, alltså det som var helt omöjligt på 90-talet.
Ja, precis. Du har också länkat här till en svarsartikel av Joje Olsson. Han har skrivit ett svar till Svenska Dagbladets Margit Rickert. Hon är väl kulturchef, tror jag.
Det tror jag inte. Jag tror hon är fristående, frilansande, kolumnist. Men hur som helst, hon, jag tyckte hon var rätt bra för något år sedan. Och sen nu har hon blivit helt dingdong. Och hon anklagar då en som heter Joje Olsson som har bott i Kina och som är en stor Kina-kännare. Och har en nyhetsblogg som han då finansierar via Swish. Och då menar hon då att han är då köpt av kinesiska staten. Ja, det är så pinsamt. Alltid.
Och som han förklarar.
Han är utvisad därifrån för att han är för kritisk.
Här Ingrid ligger en intressant grej, nämligen det att hon fattar inte, eller kanske anar hon, att den här Joje Olsson som är då Kina-kännare, han har ju ett unikt innehåll att erbjuda sina läsare och därför är folk villiga att betala. Folk är inte så intresserade av att läsa ännu en krönika av Margit Rickert antagligen, för det finns 2000 andra som skriver ungefär samma sak som hon gör. Så hon har inga liksom specialkunskaper eller så, eller speciella insikter eller så och erbjuda, och kanske anar hon det någonstans och känner avund. Jag vet inte, men
avund tror jag är en väldigt viktig komponent i hela den här soppan. Och när vi ändå pratar om Swish-journalistik så kan vi ju påminna om att om ni gillar det vi gör och vill att vi ska kunna fortsätta göra detta och slippa förnedra oss och be på våra bara knän om att få ett jobb på en sketen mainstream-tidning igen, så hjälper ni oss med en Swish eller bankgiro, eller framförallt jättegärna om ni går in på den här donorboxen vi har där man kan sätta upp sig som månadsgivare. Vi hade rätt många månadsgivare på PayPal och så blev vi utkastade därifrån, och nu har vi skapat den här nya och nu är det trögt. Det är många av dem som var månadsgivare tidigare som inte har blivit det på nytt. Vi hoppas på er.
Det gör vi. Det funkar på exakt samma sätt, det här Stripe som vi har nu. Det är som PayPal. Så att det, och alltså det, ni använder ert kreditkort fullständigt säkert och hemligt och allt. Så det är inget, ni behöver inte alls känna att det är något skumt med detta, utan det är fullt legit. Så gå in och bli månadsgivare, för att vi saknar er alla månadsgivare som försvann med PayPal.
Nu ska vi kasta oss över Megxit.
Vad är det som händer, Ingrid? Var ska vi börja?
Ja, det är svårt. Vi pratade ju om det i fredag, så att jag tror att de flesta lyssnare, det har väl varit svårt att undvika detta, att Meghan och Harry vill dra sig tillbaka från det brittiska kungahuset. Men de vill både äta kakan och ha den kvar. De vill inte längre utföra några plikter för kungahuset, och de vill inte bo i Storbritannien mer än åtminstone kanske halva tiden. Sen vill de bo i Kanada, och vad jag förstår så är syftet att senare flytta till Los Angeles. De ska bara vänta tills Donald Trump har förlorat valet i november.
Ja, och det är som vår favorit australiensiska gin Rita Panoi skrev på Twitter, att det här är skitbra reklam för Trump ju, att de vägrar flytta tillbaka till USA så länge han är president. Patetiken är helt sanslös. Men vad har framkommit nu då sen i fredags när vi har...
Ja, det som har framkommit nu det är att idag så ska det vara ett krismöte på Sandringham. Och där ska då drottning Elizabeth och prins Charles och prins William, det vill säga Harrys bror, närvara, och Harry själv. Meghan är ju i Kanada, men hon ska tydligen bli uppringd via Skype, kan man gissa. Prins Philip däremot, drottningens man, han är så rasande så han sågs de fotografer när han körde iväg med bil i morse. För han vill inte vara med på mötet. Han är så rasande.
Så det här kanske rent av har varit bra för hans hälsa. Han har ju varit väldigt skröplig och sjuk. Han är dock 98 år gammal, men han kanske pignade till nu i och med att han blev så förbannad. Han är ju känd för att ha ett rätt så hetsigt humör ju. Det sägs ju då att Meghan känner sig mobbad av William. Det sägs också att drottningen Elizabeth, hon är 93 år gammal nu, men hon är ju, även om hon är lite sådär knarrig rent fysiskt, är hon uppenbarligen helt klar i bollen fortfarande. Och det sägs att hon är förkrossad, deeply hurt queen på liksom sånt här hovspråk. Det betyder att hon är helt knäckt.
Hon känner sig förrådd. Alltså att Harry gör en sån här sak och vad man förstår så har Harry alltid varit hennes favoritbarnbarn. Mm. Han var ju den mest populära prinsen och jag tror att hon ser det som ett hugg i ryggen. Och jag kan säga det att nu har jag suttit och tittat på massor med olika videofilmer där man kommenterar detta. Och även en kvinna som lägger tarotkort och hon har hållit på ett helt år med just Meghan och Harry. Och jag tittar på flera av dem och hon förutspådde redan i september att det här skulle gå åt skogen. Och hon säger nu, det här behöver inte ta på allvar, jag bara tycker det är lite roligt, så kan vi se sen om det stämde, att de kommer att skiljas. Och att det här är ett sätt att liksom lava för det. Alltså att det ska inte bli en sån jätteskandal. Alltså de tar den här grejen först. Och sen så kommer de komma fram att egentligen så ska de skiljas.
Hon och säger det ju också är Meghan som ligger på. Archie, lille prinsen är han väl. Alltså Meghan och Harrys lille son. Att han är född av en surrogatmamma. Det var inte alls Meghan som bar honom. Jag vet inte ens, menar hon att det är Meghans barn? Det är det inte då, eller?
Det vet vi ju inte. Det kan det ju vara. Det kan ju vara hennes egen. Men jag har ju trott det hela tiden att det är en surrogatmamma. Hon är trots allt 38 år och vad vi känner till har hon inte varit gravid tidigare. Och liksom det tog bara några månader efter bröllopet så var hon gravid. Och sen var det så mycket hemlighetsmakeri. De fick inte veta var barnet skulle födas. Och det tog flera dagar innan de visade upp barnet. Och det påstås till och med att barnet som
att Harry, var en docka.
Ja, höll fram var en docka. För det låg ju helt stilla liksom. Ja, så att det är någonting konstigt. Det kan ju också vara så att de inte vågade ta risken att barnet skulle födas mycket svartare än vad Meghan är. Alltså hon är ju av blandad härkomst som du sa. Mm. Hon har en vit pappa och en svart mamma. Men hon är ju väldigt vit själv. Så hade man inte vetat om detta så hade man aldrig trott att hon hade neber blod i ådrorna skulle jag vilja säga. Hon skulle kunna vara lite latin och sådär va. Mm, mm. Men det, så är det ju så med gener att rätt som det är så slår det igenom. Och så är det någon som blir jättemörk.
Så kan det ju vara. Och ibland händer det ju utan att man ens vet att det finns sådana gener i familjen. Alltså att det kan hoppa på väldigt oförutsägbara sätt. Precis som allting annat. Rött hår och blå och bruna ögon och allt vad nu är. Liksom. Man kan aldrig säga med säkerhet att för att du har två blonda blåögda föräldrar så kommer du bli blond och blåögd. Det är inte säkert att det är så. Vilket ju är rätt så kul. Men den här lilla Archie, han ser ju väldigt ljus ut vad jag kan bedöma. Men som sagt,
det kanske inte är hennes ägg. Men det här är ju bara spekulation. Det här är bara skoj. Och jag hoppas att ni också har lite humor och tycker att det här är roligt. För att det är ju så med kungligheter att det är så lite vi får reda på. Så därför är det så roligt att spekulera. Men om vi går tillbaka till det här med att Meghan skulle vara mobbad av William. Vad är det liksom? Varför skulle han mobba henne?
Jag tror att det är så här, de har tillbakavisat de här ryktena nu. Aftonbladet la ut en artikel här för bara någon timme sedan om att nej så är det inte, säger någon hårreporter och bla bla bla. Det har funnits en konflikt mellan William och Harry under en längre tid. Ja, det är ju nog ganska väl belagt. Och jag tror att det är så här att William gillade inte Meghan från början. Det är vad jag misstänker. Nu bara spekulerar jag, men jag tror det. Och ofta är det ju, jag menar, hur många gånger har inte du och jag diskuterat lämpligheten i olika pojkvänner? Och du vet, det gör man ju med de som är närmast, som man bryr sig om. Och speciellt om någon som står dig nära, som man älskar, träffar en person som man instinktivt känner att den här människan är nog inte bra för dig. Mm. Och som du sa, Diana rådde ju killarna att gifta sig med tjejer som de har känt länge. Det var hennes råd till både William och Harry. William hörsammade det, Harry gjorde det inte. Nej. Och jag tror att William på ett tidigt stadium kände att nej, hon är inte bra den här tjejen. Liksom. Mm. Och därav så har konflikten pågått under en längre tid. Och det är klart att hon säger att hon då känner sig mobbad. För hur ska hon annars uttrycka det? Liksom.
Men det är skillnad på att inte gilla någon och att mobba någon. Men jag tror att det är precis som den här rasismdiskussionen. Vi har också sett ett flertal klipp, brittiska tv-klipp där det sitter en panel och ska diskutera. Så har de alltid en person of color, en person av färg. Jag vet inte hur man ska säga på svenska. Man får inte säga neger, man får inte säga svarta.
En icke-vit person. Kan man, nej, men
då
det?
Definierar man ju dem i förhållande till oss. Det tror jag inte heller. Nej. Och sen så blir det då colored person. Men nu är det också fult. Så nu ska det heta a person of color.
Men i Sverige heter det väl rasifierad på PK-språk, eller?
Ja, jag vet.
Är inte det godkänt bland
liksom? Jo, det är det säkert. De säger ju det själva. I alla fall så kan man konstatera att alla de personer som är icke-vita, vi säger det, förstör varenda seriös diskussion. Därför att när de här andra vita människorna försöker diskutera, jaha, men vad är det med Megan? Hon kanske inte passar in, hon kanske inte förstår liksom det brittiska sättet att leva, hon kanske inte vill underordna sig liksom det som kungligheten måste göra. Det är rasism, säger de här icke-vita personen. Och sen spelar det ingen roll vad de andra säger. Du har aldrig varit i den situationen. Du vet inte. Försök att gå 1000 mil i mina skor. Och så blir hela diskussionen helt urflippad.
Alltså vi sa ju det redan i fredags att så som vi, du och jag, nu är inte vi superobjektiva, men så som vi uppfattar det så har detta ingenting med hennes härkomst att göra, utan det faktum att hon uppför sig illa. Hon hade kunnat vara grön, blå eller lila. Det har ingen betydelse. Det är hennes beteende som folk stör sig på. Och som någon påpekade då, bland annat Piers Morgan, tv-personligheten som ni säkert har sett i är det Talang? Han är med i brittiska Talang bland annat, ja, som domare. Han har ju varit vansinnig redan från början och tyckt att de uppför sig som idioter, både Meghan och Harry, och de har ingen respekt för drottningen och så vidare. Och han fick ju höra det nu i någon debatt här i morse, tror jag det var, med någon rasifierad kvinna. Åh, det är rasism, och han sa ju det, men var är rasismen? Mm. Vem har varit rasistisk? Och kan du ge ett exempel på rasism här? Det folk har problem med, det är ju saker hon gör och säger, att hon är idiot helt enkelt, sa han ju mer eller mindre rakt ut. Ja. Va? Och att de uppför sig, båda två uppför sig på ett extremt olämpligt sätt, och det är ju liksom det som är grejen med allt det här, är ju framförallt hur de har vanhedrat drottningen. De förankrade inte detta beslutet hos henne innan de tutnade ut det offentligt. Och nu sägs det att om inte drottningen gör som de vill, så tänker de tala ut i Oprah Winfrey och påstå att kungahuset är rasister och sexister och vad du vill. Så de tänker, de kör alltså någon slags utpressningsmodell, verkar det som.
Jag menar, ja, det är så uselt. Och jag menar, vi har ju någon före detta väninna till Megan som började som någon business, ja, hon skötte hennes PR och fixade olika kontrakt till henne och sådär. Men de var också nära vänner, och när hon hade börjat träffa Harry och sa att det här var liksom allvarligt, de skulle åka på semester tillsammans, då säger den här väninnan att ja, men du kanske borde sätta dig in lite mer i vad det här innebär och liksom hur lever britterna sina liv, och då blev hon så putt att hon helt enkelt bara fimpade den här väninnan och ja, slutade höra av sig. Och jag tror att det är exakt där skon klämmer. Meghan har aldrig varit intresserad av att underordna sig den brittiska kungafamiljen. Hon såg detta som ett sätt att ta sin lilla stjärnstatus, kan vi väl säga, till de högsta höjderna. Genom att gå genvägen via att få en kunglig titel. Jag tror inte hon har varit kär i Harry på riktigt, utan hon har sett detta hela tiden som ett sätt att klättra på stegen och uppnå världsberömmelse. Och nu är hon färdig. Nu är hon färdig. Nu kan hon sitta där hos Oprah Winfrey och få jättekontrakt och så. Och det var ju tydligt svårt för henne att få inkomst under tiden som hon och Harry var i England. Ska vi se det klippet, eller?
Det ska vi göra. Håll i er nu, för detta är cringe deluxe.
Ja, du får förklara detta, Maria. Framförallt för de som bara lyssnar.
Ja,
vad är det vi ser?
Ja, just det. Därför att man hör inte ljudet så bra ju. Det vi ser är premiären av filmen Lejonkungen i London i somras. Och där Meghan står och pratar med Beyoncé och Jay-Z. Och Harry står och pratar med chefen för Disney. som heter Bob Iger. Och det här det de facto gör, det är att han söker jobb hos Disney åt sin hustru. Han säger, Megan vill gärna göra voiceovers, alltså göra röster i tecknade filmer, visste du det? Och man ser med en gång att han blir död, liksom så här illa till mods. Och hans fru som står bredvid, hon har liksom ögon som två tefar, hon tror inte sina öron.
Nej.
Jo, nej, men det vill hon gärna och det kan ni väl testa. Och han är såhär, ja okej, ja det kan vi göra. Men det ironiska är att hon har ju efter detta fått ett kontrakt med Disney för att göra voiceovers. Okej, alltså tydligare liksom bevis på att de, som Katie Hopkins sa väldigt bryskt i förra podden, prostituera kungahuset är liksom svårt att hitta. Så här får man ju bara inte bete sig, Ingrid, som en medlem av kungahuset. Det är bortom pinsamt, bortom tjänstefel.
När du tittar på det, får du någon känsla av att Harry själv tycker det är lite pinsamt? För det får nämligen jag.
Ja, men det tror jag. Det tror jag. Men han gör ju det. Han gör det mot bättre vetande, alltså. Det är fantastiskt. Nej, ni ser ju själva att det här kommer inte sluta bra. Alltså. Vi får väl se vad som blir resultatet av det här mötet idag, som hålls nu, tror jag. As we speak, medan Ingrid och jag spelar in. Vi kommer att få anledning att återkomma till detta. Och ni som undrar då, varför tjatar ni om kungahuset? Och det har väl ingen betydelse. Och Sverige håller på grund och ni pratar. Jo, då vill vi bara förklara att vi tycker att de europeiska monarkierna har en roll att spela även i dagens samhälle och dagens nationer, i det att de rätt använda kan stärka den nationella känslan.
Absolut, absolut. Jag menar, tar de det ifrån oss så har vi ingen historia överhuvudtaget längre. De är på god väg att ta bort allt annat, men kungahusen står ändå som någon slags garant för att den här nationen har funnits i x antal år och vi har en historia, vi har en stolt historia, inte minst Storbritannien men även Sverige har en stolt historia. Så därför är det väldigt viktigt och ska man vara royalist i det avseendet.
Inte minst just därför att de, som sagt, använda på rätt sätt, så är de bara en representant för landet. Inte, de ska inte liksom gå kommersiella intressen och så vidare. Nej. De ska bara tjäna Sverige eller Storbritannien eller Danmark eller vad det nu är. Och det är min själ inte, hör inte till vanligheterna i dagens samhälle att vi har en sån, att det finns sådana institutioner. Så det är inte så dumt med kungahus om man använder dem på rätt sätt. Nu får vi ju rappa på, Ingrid.
Ja, jag vill bara säga väldigt kort om det här med flygplanskraschen. Att Iran erkände ju till sist att det var de som sköt ner det här av misstag. Och det är ju det vi har sagt hela tiden. Att de satt där och var liksom jätterädda för att USA skulle slå tillbaka. Eftersom de själva hade skickat iväg missiler till någon amerikansk bas i Irak. Och till sist så kom det då liksom det här erkännandet. Och enligt mina fåglar så fick de så här: erkänn nu eller så kommer vi att krossa er med ett avslöjande som kommer att få MH17 att verka som en lekstuga. Och MH17 var ju ett annat, det här planet som sköts ner över Ukraina.
Ja.
För ett par år sedan.
Just det.
Och vi behöver inte prata så mycket mer om det, mer än att Ann Linde slingrar sig. Hon säger nu att hon fick frågan i Expressen. Ja, fast först kondolerade du till Iran. Och nu säger du att de får minsann stå för vad de har gjort. Så, ja, men i det läget visste vi ju inte. Och det är klart, de hade ju trots allt förlorat en massa medborgare och så. Hon har vetat det hela tiden. Jag vet att hon har vetat det. Hon hade informationen lika tidigt som Justin Trudeau. Och låtsades då att nej.
Det verkar väldigt viktigt för sosseregeringen att gå över lik i förhållande till den iranska regeringen. Det har vi sett bevis på tidigare och nu igen då, va? Frågan är, vi lär väl aldrig få veta vad den egentliga grejen är där. För det är inte vapen och det är ju dina fåglar, utan det är andra saker.
Varför de fjäskar så mycket.
Ja,
det det kommer kanske fram vad det lider. Jag bara säger väldigt kort också om det här att folk är väldigt upprörda över att Donald Trump sa att när de då började skramla Iran, ja, och är det så att ni lägger ner de här hoten så ska vi förstöra ert kulturarv, och hade en lista på 56 väldigt viktiga platser och liksom byggnader. Och så säger folk, kolla, han är likadan, han är precis som dem. Nej, det är han inte. Och det här är ju naturligtvis först och främst ett hot. De har ingen tanke på att göra det. Men när det kommer till muslimer så är det så att du måste sätta hårt mot hårt. Det här har vi sagt 1 miljon gånger, och det är exakt det Trump gör. Han pratar med dem på deras språk.
Ja.
Det går inte att mesa sig mot islamiska diktaturer och ha dialog och sånt. Det är bara hårt mot hårt som gäller.
Prata med bönder på bönders språk. Prata med islamister på islamisters språk.
Ja, absolut så. Ja, och då kastar vi istället oss över farliga vita män. Det är den här så kallade incel-debatten. Mm. Kan du ge oss en liten bakgrund till, vad är en incel för någonting?
Ja, det betyder ju involuntary celibate, alltså ofrivilligt celibat. Det är en man som lever i ofrivilligt celibat, och det har liksom blivit en grej, ett begrepp och en grej, vad ska vi säga, senaste 15 åren, kanske 20 åren, därför att jag menar, det har alltid funnits ensamma karlar, kvinnor också för den delen, men att de på något sätt har funnit sin nisch på nätet, i till exempel kanske gaming sammanhang, i vissa forum och så vidare. Och nu de senaste åren så har de verkligen liksom kommit igång och börjat prata mycket med varandra i olika forum på nätet. Och i vissa fall kanske på ett något destruktivt sätt då, peppa varandra i så mått då att de känner sig kränkta på olika sätt för att de är ensamma då, va?
Och hatar kvinnor. Många av dem hatar kvinnor därför att de är så förbannade för att kvinnor hatar dem. Och nu är det precis som du säger, det har ju alltid funnits. Det är bara det att förr i världen så var ju de män som blev ratade, de gick ju inte med i föreningar. För det är pinsamt att vara en av de ratade, och då kanske de ägnade sig åt andra saker. De kanske uppfann en massa grejer och jobbade väldigt hårt och sådär. Men nu med nätet så kan de ju komma samman. Och alltså istället för att då liksom erkänna att ja, men jag är ful, det kan man inte hjälpa. Jag luktar illa, det kan man hjälpa. Jag är inte charmig, jag gör fel med kvinnor, de vill inte ha mig. Så vänds det i att det är kvinnorna det är fel på. Och det menar ju inte jag att det är. Men däremot så menar jag ju verkligen inte som Katarina Wenstam.
Nej, vi ska se ett litet klipp här mellan Katarina Wenstam och heter han Björn Werner, som är alltså kulturchef på GP.
Hon är ju då, ska vi säga, författare och debattör, har skrivit väldigt mycket om våldtäkt. Det är hennes specialområde, kan man säga.
De drabbade samman i Aktuellt här om kvällen, och här är ett litet klipp.
Björn Werner, det var ju du som startade den senaste mansdebatten för några dagar sedan med en artikel med rubriken Tindermännen blev 10-talet stora förlorare. Vilka är de där? Vilka män är det som är de här förlorarna?
Alltså det är ju, att säga Tinderman är väl egentligen ett sätt att locka in folk till läsning. Det jag vill prata är med det som exempelvis Sven Dahl också pratar om här inslaget. Det vill säga de tredubbelt ratade männen. Män som inte lyckas komma i arbete, män som inte utbildar sig. Och liksom i förlängningen sen också inte lyckas skaffa något stadigvarande förhållande eller någon partner. Det är ju ett problem, för vi skapar ett samhälle också, som Sven Dahl säger, där en växande grupp människor befinner sig utanför samhället. Alltså riktigt extrema avarter kan ju då leda till så kallade incels. Men jag skulle också säga att det är farligt ändå. Jag skulle säga att redan det faktum att man kommer konservativa krafter och säger att de ska ta sig i kragen, att det skulle vara en lösning på ett liksom strukturellt problem, det köper inte jag. Jag tror att vi måste börja prata och se det här som ett klassproblem. Och det är det jag har försökt få fram i mina
texter. Vi återkommer till det. Katarina Wenstam, vad säger du? Hur skulle du beskriva det här problemet om du ser samma sak?
Men det finns en nyckelfråga här, och det handlar om rätt
rätten till att få sex. Det är ju det som både finns i incelrörelsen som vi bygger då på att man anser sig vara berövad den rättigheten. För det är ju så här att vårt samhälle har alltid byggt på en attityd att män på något sätt skulle ha rätt till att få ha sex genom livet. Men, och att om man då inte får ligga kort och gott så anser man sig vara berövad den här rätten. Och det är där jag menar att vi måste börja på ruta ett i den här diskussionen och faktiskt vara väldigt tydliga i budskapet att nej, hur hemskt det än låter så är det så här, du kan inte hävda att få ligga i en mänsklig rättighet. Det är någonting som de allra flesta människor hoppas att man ska få göra. Man vill ligga, man vill vara i relationer, man vill ha kärlek, men det vill ju massa kvinnor också. Men inte få det. Och samtidigt så finns det här en underton utav förståelse som jag har väldigt, väldigt svårt för, att man på något sätt ska acceptera att de här männen har blivit berövade någonting. Nej, de har inte blivit berövade någonting alls. Det är ingen mänsklig rättighet att få ligga.
Läste du in den undertonen i Björn Werners
artikel? Ja, det var ju därför jag också skrev en replik på det i Expressen.
Men
jo,
men vad är den, tycker du?
Nej, men det är just detta att vi måste vara tydliga med det första budskapet. Därför det handlar inte om någonting annat än att vi måste som samhälle inte så att säga darra på manschetten eller på knutblusen eller vad som helst när det gäller att skicka budskapet att du har som människa, man eller kvinna, ingen rätt att kräva sex med andra människor än
dig själv. Jag bara frågar för Björn Werner, du skrev att du vill se, citat, en jämlikhetens hand sträckas ut till svettiga porrälskande gamers, arga våldsverkare i förorten och killar som aldrig får en match på Tinder.
Det är en hårdragen formulering, ja. Men det som jag syftar till där är ju just, alltså när jag säger jämlikhet, det är ju inte jämställdhet. Jämlikhet, när jag pratar om det så pratar jag om en socioekonomiskt utsatt kamp. Vi måste hjälpa de här männen.
Men är det ändå en slags förståelse för deras
situation? Och jag frågar då, tycker du också att vi ska sträcka ut en jämlikhetens hand till IS-krigare som tycker att de har rätt till att ha en yazidisk sexslav och att det också var en av de sakerna som man faktiskt lockade med för att få dit vilsna unga män? Ska vi liksom hjälpa dem? Eller ska vi bara säga nej?
Ja, precis. Incels och IS-krigare. Det är ju exakt samma problematik.
Ja, och om vi lyssnar på Säpo så tycker ju de det. Säpo gör ju allt de kan nu för tiden för att hitta på hot. Så nu är det incel-männen som kommer att bli de nya terroristerna. Mm. För inte islamisterna som vi vet tar livet av folk i parti och minut bara de får en möjlighet. Nej, för att det var en incel i USA som sköt ihjäl massa människor och sen sig själv och lämnade något videoklipp där han sa att han var förbannad på alla kvinnor för att han inte fick ligga. Så ja, då, en sån så är det här det nya terrorhotet. Jag vill bara säga det, alltså Katarina Wenstam är så fruktansvärt enögd och får ner debatten på en löjlig nivå. Det är väl en självklarhet att det inte är en mänsklig rättighet att få ligga. Det fattar väl alla och det har väl inte incelmännen heller påstått att det skulle vara en mänsklig rättighet. Det som är det intressanta problemet, det är ju det att kvinnor har i alla tider velat ha män som är högre än de själva. Mm. Bättre utbildning, tjänar bra, kan ta hand om familj och barn och så vidare. Så att män som inte har haft de kvaliteterna har alltid blivit undanskuffade. Detta problem växer och växer och växer eftersom män blir utmobbade överallt, alltså faktiskt bokstavligt talat. Ska de läsa på universitet så tvingas de sitta igenom genderskit även på liksom tekniska och matematiska utbildningar. Och
det... Skolan överlag är allt mer utformad för kvinnors behov och kvinnors sätt att tänka och sätt att liksom, eller hur? Det har vi sett studie på studie på att själva skolmiljön från grundskolan och uppåt är allt mer präglad av kvinnor och gjord för kvinnor.
Ja, och att just kvinnor och flickor höjs upp. Alltså ni har varit förtryckta hela tiden, men ni är egentligen de mest fantastiska. Medan liksom pojkarna får höra redan från förskola, lågstadiet att de är blivande våldtäktsmän och att det är deras fel att någon av dem har pappor som liksom slår mammorna. Så att, men och till detta faktum ska du lägga det nya faktumet i Sverige att vi har ett extremt mansöverskott för första gången i vår historia och detta beror enbart på alla dessa asylsökande som i som i väldigt stor grad är män.
Mm. Och detta larmade ju en forskare som heter Valerie Hudson, om en amerikanska, om för flera år sedan, att nu är Sverige på nivå med Kina och Indien vad det gäller mansöverskott, eller till och med värre. Ja. Och det är jättefarligt, därför att det har visat sig i alla samhällen där det finns ett mansöverskott, så ökar våld, alltså det blir det mer våld.
Ja.
Om vi då tänker liksom, om vi tänker Sverige på 1800-talet, jag bara liksom spånar här nu, Raskens och utvandrarna tiden där liksom. Ja, det fanns sådana som drängen Arvid som liksom kanske blev över och sådär. Va? Men jag menar, de var ju så få, därför att det var så många, alltså det var ju ett mans underskott snarare, eftersom folk dog i sjukdomar, folk dog i krig, folk, alltså männen rensades ju ständigt ut i olika, ja, framförallt i olika krig och liknande då, va?
Och arbetsplatsolyckor, det var farligt, det var ute på, till och med ute på fälten, alltså män dog i väldigt stor utsträckning.
Så kvinnor fick i större utsträckning hålla till godo med det som stod till bud, så kunde inte, samtliga kunde inte gifta sig med Donald Trump.
Nej, och man levde i små samhällen där det var liksom, ja, det utkristalliserade sig vem som skulle bli ihop med vem liksom. Ja. Och det fanns inte Tinder och detta liksom ständiga, och det fanns inte porr och så. Så att, alltså, vi har ju skapat det här samhället, vi har skapat det här problemet, och då tycker inte jag man bara kan säga att, ja, men incelmännen får väl skylla sig själva. Det här är ett problem, och vi måste kunna diskutera det på en intelligent nivå. Och inte bara dra ner det till att det är faktiskt ingen mänsklig rättighet att ha sex. Nej, men det är väl ingen som har sagt det heller.
Nej,
det är inte det handlar om.
Hennes underton är ju också att alla män är i grund och botten våldsamma. Och tar till våld. Hon säger i en annan del av den här debatten liksom, att ja, det finns många ensamma kvinnor också. De springer och rusar med sanden in på yogastudior och slår ner folk eller skjuter folk. Eller
nej, de tar afghanpojkar istället. Alltså, det är ju så incelkvinnorna hanterar det här, en del av dem, naturligtvis inte alla, men alltså, det är ju ett växande och ett stort problem att de här kvinnorna utnyttjar de här unga männen, pojkar ska vi inte kalla dem för, men unga män som är i beroendeställning till de här kvinnorna. Det är vidrigt och äckligt.
Men kan vi säga, kan man säga så här, det finns två ben i detta. Ett, liksom under värderingen av västerländska män, alltså mobbningen gentemot västerländska män, nedtryckandet som naturligtvis genererar ett visst mått av aggressivitet och känslan av att vara förfördelad på olika sätt. Det är det ena benet, och det andra benet är då den här helt vansinniga mansimporten.
Ja.
Som vi har haft framförallt i Sverige, som spär på problemet ännu mer med att vi har ett enormt överskott av män som aldrig kommer att hitta en partner.
Som dessutom är betydligt mer våldsamma än våra svenska män.
Ja, och jag känner väl, och det gör väl du också, att hela den här inceldebatten har liksom dykt upp så här som gubben i lådan, för att man har en känsla av att nu vill de ha det till att det är, alltså, västerländska män som är farliga. Ja. Inte de här importerade klan medlemmarna, utan det är ju själva verket den västerländska mannen, honom ska vi vara rädda för, och vi ska förtrycka och trycka ner dem ännu mer.
Ja, nu har de kört de andra argumenten i botten, liksom det här med att alla skulle vara våldtäktsmän. Det funkar inte längre, eftersom alla nu vet hur statistiken ser ut. Så nu måste de hitta på något nytt. Men jag vill bara säga det att Björn Werner, han är ju inte heller, han har inte heller några vettiga förslag. Han tycker inte att man ska säga åt dem att ta sig i kragen. Det skulle jag säga, det är exakt det man ska göra. Det som Jordan Peterson gör, alltså att det är väldigt många unga män som sitter och lyssnar på honom, som läser hans bok och förstår att det hjälper inte att sitta och spela spel och att sitta och beklaga sig tillsammans med andra incelmän. Ta dig i kragen, gör någonting av ditt liv. Sen kommer kvinnorna. När du själv har skapat dig en någorlunda framgångsrik tillvaro, du tror på dig själv och du är glad att vara man och stolt över att vara man, då kommer kvinnorna.
För det är ju så här, då ska man ju komma ihåg att du behöver inte ens vara snygg som man.
Nej.
Alltså kraven på att vara snygg är fan ta med höga på kvinnor nu, ursäkta att jag svär nu alltså, men det är det ju va?
Ja,
alltså,
ja, ja.
Kvinnors marknadsvärde bygger mycket mer på utseende än mäns. Du kan se rätt så, du kan vara ganska ful eller låter kanske hemskt, men du förstår vad jag menar, och ändå ses som väldigt attraktiv bland kvinnor. Kolla en sån person som Rolf Lassgård, skådespelaren. Mm. Han är tjock, han har kroken näsa, han är lite rödhårig och han är min själ, inte bildskön. Men honom, kvinnor älskar honom.
Ja.
Varför? Det är hans självsäkra utstrålning skulle jag säga.
Absolut är det så. Och då har jag en väldigt rolig historia som jag kan berätta om hur kvinnor gör om sina fula män till vackra män i sitt eget huvud. Jag hade en kollega en gång som hade blivit tillsammans med en man som, jag kan säga rakt ut att han var faktiskt ful. Men han var underbar på alla sätt. Jag tyckte också väldigt mycket om honom. Men så hade vi en diskussion där jag sa att ja, men du vet, kvinnor bryr sig inte så mycket om mäns utseende. Det handlar om helt andra saker, om utstrålning och självsäkerhet och så. Det är alltså, ja, kvinnor kan till och med vara ihop med fula män. Och då säger hon så, nej, det skulle jag då aldrig kunna vara. Och det var hon ju bevisligen, men hon tyckte inte det.
Nej. Alltså kvinnor, är, det ska ni veta alla killar, att ni behöver inte vara topmodel snygga för att få kvinnor att gilla er. Det räcker att man är, har liksom en skön utstrålning, är ganska självsäker och fake it till make it. Alltså, och då menar jag inte dryg utan bara liksom cool kille. Det räcker väldigt långt, för jag tror att kvinnor vill känna liksom att eftersom vi är så nojiga över allting och utseende, och kvinnor är ofta mer nippriga över saker, så vill många tjejer ha kvinnor, ha en trygg man. Liksom. Så det räcker ganska långt att man är lugn och cool och liksom, ja, visar att man vet vad man gör, och också att man har man behöver inte vara miljonär eller så, men att man håller på med någonting som man kan och gillar. Alltså kvinnor blir ofta imponerade av, jag själv också. Men människor överhuvudtaget, både kvinnor och män, som kan saker. Det är alltid bra att kunna saker. Det är alltid imponerande. Och om det är liksom byta avlopp eller om det är liksom recitera Shakespeare, det har inte så stor betydelse. Men att man kan någonting.
Absolut, det är så. Du, jag tror vi får anledning att återkomma till inställdebatten i framtiden. För nu har vi dragit över tiden igen. Ni skriver gärna i kommentarerna om ni blir hemskt upprörda över detta, så ska vi försöka skärpa oss. Men när vi kommer igång så tycker vi det är så roligt. Så att, men skriv vad ni tycker.
Jag tror inte det är så jättefarligt. Jag tror att vi ligger ungefär kring en timme. Men vi blir rycks med många gånger. Ingrid och jag. Om ni gillade det här, stötta oss på ingridomaria.se. Bli gärna månadsgivare. Och så ses vi på fredag. Eller hur, Ingen?
Det gör vi. Puss och kram.